Grunden för Israels existens, ämnet för den första föreläsningen. Grunden är den enda sanne guden, den treenige guden, och vi ska börja i hans namn, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi beder dig, himmelske Fader, genom din son Jesus Kristus, att du undervisar oss ur ditt heliga ord. Vi ber om din andes hjälp, så att vi inte sätter våra egna tankar upp emot dig, utan istället låter allting bli dömt av ditt ord, så att vi underordnar oss dina tankar, din vägledning, din undervisning i alla stycken. Herre, du har sagt oss att det samtidigt som det är den största välsignelse att lyssna till ditt tal, så är det också farligt. Ty den som icke tror ditt ord när du talar, han blir hård, han förhärdas. Så är det vår bön, kära himmelske Fader, att vi icke av ditt tal ska bli hårdare, förhärdade, utan att ditt tal ska bli oss till välsignelse, så att öknen får liv, så att det döda uppstår. Ty du har sagt att genom ditt tal, genom din röst väckes döda till liv. Vi ber om allt detta för ditt namns skull. Amen. Får vi som en inledning komma med några praktiska pålysningar. De föreläsningar som ska hållas idag, imorgon och i övermorgon kretsar alla, som vi hörde, kring temat Guds folk Israel. Och det finns en liten handbok som just har utkommit som dessa föreläsningar anknyter till. Och det vore önskvärt därför om ni sedan när det blir paus skaffar er den här lilla handboken. Den kostar, står det här bak, 14 kronor. Men Sigmund Jordhag, som nyss hälsade oss välkomna, föreslog att vi skulle betala 15, för då skulle det bli en krona till stöd också för Biblikums arbete och lättare att växla. Det finns en bok till där borta som har anknytning till föreläsningarna, och den heter Skriften och saligheten av professor Becker. Professor Becker är på väg, tåget är här 8:10, och när han väl har kommit så kommer han att avlösa mig då och då och föreläsa. Hans föreläsningar blir tolkade. Den här boken kostar också 15 kronor. I synnerhet dessa båda vill jag rekommendera att ni skaffar er för att få mera behållning av de här föreläsningarna. I övrigt finns det också några andra häften här, bland annat av professor Beckers produktion, som kan rekommenderas. Nu måste vi skynda oss in i detta stora ämne. När jag har försökt att förbereda mig så har jag insett det hopplösa i att kunna få med allt det jag skulle vilja tala om. Ämnet är stort och ämnet är viktigt, men vår behandling av det kan ingalunda bli fullständig. Israel, Guds folk. Jag sa att grunden för folkets existens, det är Gud själv. Om folket inte lyssnar till Gud, inte förblir vid hans tal, vid hans ord, då dör det, då kan det inte leva. Israel har inte genom egen kraft kallat sig till liv. Israel har fötts av Herren. Och då menar jag det som är det sanna Israel. Ty som vi snart ska se, så kom icke alla israeliter efter köttet att förbli i den nåd som räcktes dem. Förbli Guds egendom, förbli vid Guds ord, utan man vände detta ord ryggen. Israel är ju det folk som utkorades av Gud att bli hans särskilda egendomsfolk. Och denna utkårelse hade inte sin grund i folkets egen storhet eller fromhet. Vi vet ju av den heliga skrift att ingen människa är av naturen from. Ingen människa är av naturen en troende människa, en människa som förtröstar på Gud, som älskar Gud och hans gärningar. Tvärtom, människan hatar Gud. Människans sinne, säger aposteln, är fiendskap mot Gud, det naturliga sinnet. Hon har inte sin lust i det som är av Gud, det som kommer från Gud. Hon förtröstar istället på sig själv, och hon vill själv bli så som Gud i kraft av egna åtgärder. Men Gud är mäktig att föda, och han utkorar så ett särskilt folk för att genom detta folk skänka välsignelsen, livet, till alla folkslag och tungomål och nationer. Genom Abraham ska alla släkten på jorden få välsignelsen. Så har Gud då ett särskilt redskap för att bringa ljuset in i mörkret, livet till de döda, välsignelsen till dem över vilken förbannelsen vilar. Ty varje människa efter syndafallet är en syndare, födes i synd, och syndens lön är ju döden. Döden i den bibliska meningen, det vill säga inte bara lekamlig död, utan andlig död och slutligen evig död. Men Gud har av evighet beslutat att rädda detta dödens folk. Och han utlovar sin frälsning redan med detsamma som syndafallet har ägt rum. Denna kvinnas säd skall krossa ormens huvud. När Israel utkoras, och när Israel såsom Guds verktyg, Guds instrument för att bringa välsignelsen till världen, när detta folk ordnas som Guds särskilda egendomsfolk, då dras linjerna upp, organisationen fastställs, som ni vet, vid Sinai berg. Och folkets organisation, blir identisk med en stat och en statsorganisation. I gamla förbundet råder det ingen skillnad mellan staten Israel och församlingen Israel. Och vi ska återkomma till detta när vi senare ska betrakta skillnaden mellan Israel i gamla förbundets tid och i nya förbundets tid. Men när nu Israel organiseras såsom Guds särskilda nation, det blir som man säger en teokrati, en gudsstyrd nation, där hela folket ska framträda som Guds särskilda egendom, då sker detta på grundval av Guds nåd, av Guds kärlek. Icke därför att ni var större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ty ni är ju mindre än alla andra folk, säger Gud genom Mose. Utan därför att Herren älskade er, alltså till följd av Guds kärlek, och därför att han ville hålla den ed som han hade svurit edra fäder, alltså till följd av sitt löfte. Och vi ska senare närmare studera löftet till Abraham. Därför förde Herren eder ut med stark hand och förlossade dig ur träldomshuset. Lägg alltså märke till att Israel i gamla förbundet, såsom Guds utkårade folk, är utkårat av nåd, för Herrens namns skull, av kärlek. Det är frågan om ett nådesförbund. Det är alltså inte så som man ibland tror, att Israel blev Guds folk genom att hålla 10 Guds bud eller några andra bud. Nej, medan Israel ännu var syndigt och hårdnackat, så blir det frälst, blir det räddat ut ur Egypten. Ni minns säkert hur lite Israel visade förtröstan och tro när det räddades ur träldomshuset Egypten. Till och med Mose själv tvekade, så att Gud till slut blir vred också mot honom när han försöker att fly undan det av Gud givna uppdraget. Och folket knorrar och knorrar om och om igen. Det är alltså ett motspänstigt och knorrande folk som av Guds kärlek, av Guds nåd alena, föres ut ur träldomshuset. Och det är till ett frälsat folk, kan man säga så, ett frälsat folk som Guds stadgar, Guds paragrafer, Guds lagar, organisationen för hur stammarna ska inrättas och hur man ska leva, det är till ett frälsat folk som det ges. Lagarna ges alltså inte för att de ska kunna klättra upp till den positionen att bli ett frälsat folk, utan det är ett av nåd frälsat folk ut ur Egypten som får höra mera av Guds ord, får undervisning och lag för att förbliva, för att förbli Guds folk, för att förbli i nådesförbundet. Icke din rättfärdighet och din rättsinnighet är det som gör att du får komma in i deras land och taga det i besittning, säger Gud. Det var inte deras rättfärdighet, det var Guds som var grunden. Och i Saltaren 106, vers 8 heter det: de fördes in i landet för Herrens namns skull. Det här ska vi alltså inledningsvis komma ihåg. Grunden för Israels existens, Det är Herren och hans nåd. Och har vi detta inte klart för oss, då blir hela fortsättningen av Israels historia obegriplig. Nu handlar Israels historia om hur folket förhöll sig till den Gud som hade uppenbarat sig för det, hade visat sin nåd och sin makt inför det, så att de själva hade sett det med sina ögon och hört det med sina öron. Det handlar om hur folket förhåller sig till Gud och hans ord. Det är därför som det så ofta i Bibeln och inte minst i Moseböckerna står: Hören min röst, lyssna till mitt tal. Inte bara hos Mose möter vi det ju, vi möter det också hos profeterna. Hören så får eder själ leva. Utan Guds ord kan de inte leva. Otron medför död. Otron, det är alltså att icke lyssna till Herrens ord. Inte säga amen till vad Herren har sagt. Jag tror ni minns från förra kursen att det hebreiska ordet amen, så som verb, betyder ju att ta Gud på orden. Att lita på vad han säger. Förlita sig på vad han säger så som sant. Ja och amen. Det är som han har sagt. Det är som han säger när han dömer mig. När han säger att den som är oren icke kan besitta landet. Då svarar israeliten, om den rätt israelit: Ja herre, det är sant. Jag måste kastas bort. Drivas bort ifrån ditt land. Jag kan inte bo i det utlovade landet. Jag är oren. Din dom är rättvis och den är sann. Men när samma herre då säger: Min rättfärdighet är din. Jag har förlossat dig. Jag har vunnit dig. Du är min. Jag har löst dig ur träldomshuset. Du är benådad. Så säger samma israelit: Ja herre, ditt ord är sant. Och har hela sitt hopp och hela sin förtröstan i detta löfte. Jag är förlossad därför att Herren själv ska ta sig an sitt folk. Han ska låta löftet en dag fullbordas. Och hur längtar jag inte efter den dagen när detta löfte får sin fullbordan. När Herren kommer till sitt Sion och öppnar en brunn där vi får avtvå våra synder. Hör min röst, lyssna till mitt tal. Lägg inte någonting till, dra icke någonting därifrån. Så talar Gud om och om igen genom Mose. Hör vad jag har att säga, lär er mina bud. Ni ska frukta Herren eder Gud och göra allt det som jag har talat. Detta hör med till själva grunden för Israels existens. Nu tänker en del att Israel i gamla förbundet var alltså ett folk som visade upp en yttre laglydnad. Men i nya förbundet är det ju på det viset att Guds folk är de som tror. Inte bara om de visar en yttre laglydnad och anständighet, utan avgörande är om de har hjärtats tro. Det är på samma sätt i gamla förbundet. Det är på samma sätt i gamla förbundet. Gud hatar dem i folket som är omskurna till köttet men har oomskurna hjärtan. De som inte låter det yttre ha inre täckning. De som deltar i gudstjänster och sjunger flitigt och offrar mycket, men likväl har ett hjärta som är främmande för Gud och hans ord. De är en styggelse. De är bara israeliter till namnet, till det yttre, men de är egentligen icke Israel, det sanna Israel. Och vi ska visa på det ytterligare längre fram i kursen. Gud vill ha hjärtats omskärelse. Vi läser till exempel i 5 Mosebok 10:16. Omskären därför edert hjärtas förhud och varen icke längre hårdnackade. Var det då möjligt att vara hårdnackad, otroende, icke troende, när man var omskuren, var en Abrahams säd efter köttet? Ja, det var det. Det var möjligt. Och det kommer att visa sig att dessvärre de allra flesta hade en yttre tillhörighet till Israel, men stod emot Guds nåd, vände Guds nåd ryggen. De hade oomskurna hjärtan. Och i samma bok, 5 Mosebok 30, den 6 versen, där heter det: och Herren din Gud skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ, för att du må leva. Ett ord som ofta återkommer hos Mose, och ännu oftare hos till exempel aposteln Johannes, det är ordet förbliva. Och jag ville peka lite grann på det ordet. Finns det också i norskan, förbliva. Förbliven i mig, att förbliva vid Guds nåd, att förbli vid det som redan har skett, det som Herren har gjort. Det är det det är fråga om. Alltså inte att själv försöka skapa fram någonting som inte Gud redan har där, som inte Gud redan har gjort och erbjuder människan. Det är istället frågan om att förbliva vid hans verk, förbliva vid hans ord. Om man ser på Johannes evangeliet så möter vi detta så ofta. I 5:38 heter det: hans ord har ni icke låtit förbliva i er, ty den han har sänt, honom tror ni icke. Det vill säga, de är icke det sanna Israel, ty det sanna Israel förbliver i Herrens ord, de tror. Om ni förblir i mitt ord, 8:31, så är ni i sanning mina lärjungar, eller så är ni mina sanna lärjungar, eller så är ni det sanna Israel. Och Johannes 12:46, ingen av dem som tror på mig skall förbli i mörkret. Här har vi alternativet att förbli i mörkret eller förbli i Herrens ord. Något tredje finns inte. Är man i Herrens ord, förblir man hos honom, tror man honom, då är man i ljuset. Men tror man honom icke, då är man i mörkret. Och då förblir man där man är, nämligen i mörkret. Utgångspunkten för oss är alltså mörkret. Vi födes i synd. Vi står i mörkret från början. Och om vi inte tror honom, då förblir vi i mörkret. Förbli i mig, kapitel 15, vers 4. Så förblir och jag i er. Om grenen förblir i vinträdet, om vi förblir i Kristus. Och i femte versen, om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han mycken frukt. Och i sjätte versen, om någon icke förblir i mig, så kastas han ut såsom en avbruten gren. Och vi vet av gamla förbundet, och vi vet av aposteln Pauli undervisning i Romarbrevet, att de allra flesta som tillhörde Israel i yttre mening likväl icke var sanna israeliter. De blev avbrutna grenar. Och varför? Jo, de förblev inte i Herren. De trodde honom icke. För sin otros skull blev de avbrutna. Och i sjunde versen, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så må ni bedja om vad helst ni vill. Här ser vi bönens livsvillkor, livselement. En bön från en människa som icke förblir i Herren och hans ord, det är en styggelse. Det är hedniskt pladder. Bönen är icke ett nådemedel för att med hjälp av bönen bli en sann israelit. Bönen är en frukt av att man tror. Bönen, den rätta bönen, förutsätter att man förblir i Herrens ord. Att man ber Herrens ord, ber i Herrens namn. Och då utlovas också bönhörelse. Paulus använder också ordet förbli ofta. Han säger heliga, obefläckade och ostraffliga är ni. Om ni nämligen förblir i tron. Hur är detta möjligt? De som förblir i tron är ju inte heliga i sig själva. De är inte syndfria i sig själva. Obefläckade. De är inte ostraffliga. Eller är de det? Är det så att ni som är kristna, ni syndar aldrig? Nej, det här stämmer ju inte. Vi är oheliga, vi är befläckade och vi är värda straff allesammans. Men likväl, om ni förblir i tron väl grundade och fasta, utan att låta rubba er från det hopp som tillbjudes oss i evangelium, då är ni heliga, obefläckade och ostraffliga. Ty Kristi gärningar är våra. Vi vet ju att Gud på domens dag ska fråga efter gärningarna och döma efter gärningar. Men den troende har likväl frimodighet inför domens dag, för han har gärningar som är obefläckade och ostraffliga och heliga. Han har Guds egna gärningar, vad Herren Jesus har gjort. Och Paulus använder också ordet förbli om att förbliva i Guds ord. Han skriver till sin andlige son Timoteus, förbli du vid det som du har lärt. och som du har fått visshet om. Det enda verkligt säkra och vissa, de heliga bokstäverna som inte kan ljuda. Du vet varifrån du har lärt det. Du känner från barndomen de heliga bokstäverna som kan göra dig viss och vis till frälsning. Förbli du vid det som du har lärt. Går vi nu tillbaka till Mose och Israel, så är det alltså detta som är det avgörande. Att Israel, det yttre Israel, också blir det sanna Israel. Det vill säga, det ska inte vara en klyfta mellan det troende och det redskap som Gud använder för att bringa ljuset till världen, utan Israel skulle till 100% tro och lyda, förbli i Herrens ord, ta fasta på vad Herren hade givit dem. Och det var ju inte lite, som ni minns. Herren hade inte talat till dem i gåtor. Han hade inte bara talat till dem en gång, utan många gånger. Och han hade gjort det klart för dem hur allvarligt det var att förakta vad Gud hade gjort, att förakta Guds verk. I 5 Mosebok kapitel 11 så hänvisar Herren just till sina gärningar, till vad han har gjort med sin uträckta arm. Och han manar folket att de ska besinna vad Herren har gjort. Och så räknas det upp då vad som har skett, tecken och gärningar som har ägt rum. Här nämns vad han gjorde med farao, konungen i Egypten, med hela hans land och med hela hans här. Här nämns hur han delade Röda havet mitt i tu. Här nämns vad han gjorde med dem i öknen, hur han skyddade och bevarade dem så att de inte slet ut sina kläder och sina skor. Och här påminner han om vad som hände när man trotsade honom. Vad han gjorde med Datan och Abiram nämns i 6:e versen till exempel. Och så står det i 7:e: ni har ju med egna ögon sett alla de stora gärningar som Herren har gjort. Så skulle de utifrån detta verkligen frukta och älska Herren, förbli vid hans ord. Men nu har ju Guds ord, sa vi, fiender. Guds ords fiende är vårt gamla oomskurna hjärta, vår gamla natur. Våra egna funderingar går stick i stäv med Guds tankar. Och världen omkring oss, världen som inte lyssnar till Herrens ord, är Guds fiende. Och så har vi den fallne ängeln själv, djävulen, och alla hans många medtjänare som inte vill någonting hellre än att dra Guds folk bort ifrån sin Herre. Just därför så varnas folket om och om igen att ta det lättvindigt med sitt eget hjärta, ta det lättvindigt med världen, det vill säga med dem som icke är Guds folk, och ta det lättvindigt med den gamle ormen. Och man kan väl utan överdrift säga att människan till följd av sitt hjärta just på den här punkten har så lätt att nonchalera Guds varningar och förmaningar. Hela Israels undergång, Israel efter köttet, har sin grund i detta att man nonchalerar de falska profeterna, de främmande gudsstyrkarna, sitt eget onda hjärtas tankar. Och istället för att fly det som är främmande för Gud och hans ord, så samverkar man på ett eller annat sätt med det. Det är det som med en modernare term kan kallas, benämnas för unionism. Unionism har ju med ordet unio att göra, som betyder enhet. Och ordet unionism används om en sådan enhet som icke har grund i Guds ord. När man förenar element som inte hör samman, när man låter sanning och lögn stå samman, när man släpper in främmande lära i Guds församling, när man befryndar sig med kananéerna eller med moabiterna eller edomiterna, för att tala gamla testamentets språk, då är det unionism. Och vad var det som störtade Israel i fördärvet? Jo, just denna unionism. Man tolererade ibland sig sina egna hjärtans onda tankar. Man tolererade falska profeter som man icke fick lyssna till. Den falske profeten skulle dödas, hade ju Gud sagt. Ni vet, i gamla förbundet så kunde man icke sära staten och församlingen åt. Hela staten var Guds församling. Man kunde alltså inte ställa profeten utanför församlingen och samtidigt ha honom kvar i landet. Landet, staten och församlingen var ju ett och detsamma. Och därför så är det världsliga våldet i gamla förbundets tid inbegripet i församlingens kyrkotukt. De skulle dödas. Du ska skaffa bort ifrån dig vad ont är, det var huvudregeln. Och vi känner väl till, om vi har läst gamla testamentet, dessa stränga straff. Och vi känner kanske till hur tanken på mänsklig kärlek spelas ut mot den verkliga sanna kärleken, Guds kärlek. Så att man i kärlekens namn skonar kananéer, skonar falska profeter. Och ni vet hur detta drog förbannelse över folket. Vi ska se exempel på detta i nästa föreläsning. Gud förmanade alltså om och om igen att man utan skonsamhet skulle skilja sig ifrån allt det som avvek från den sanne Gudens ord. Vi har ju i modern tid ibland en benägenhet att säga så här: vi ska vara positiva och säga ja till sanningen, utan att riktigt förstå att det samtidigt innebär att man säger nej till lögnen. Man kan inte hängivet säga ja till sanningen om man inte samtidigt säger nej till lögnen. Om man bara säger jaså till lögnen, då säger man ju inte ja klart och tydligt till sanningen. Gamla testamentet, liksom också nya, lär oss detta om och om igen. Och vi ser hur Bibeln utan tvekan använder så kallade negativa ord för att beskriva välsignelse, för att beskriva någonting positivt. När det befalles att de ska bryta ned avgudaaltaren, slå sönder deras stoder, hugga i bitar deras aseror, bränna upp deras spelätten i eld, då heter det: då vilar välsignelse över er, då är ni helgade, då är ni mitt folk. Och det konungar längre fram som tar detta på allvar får beröm av Gud. Du ska utrota det folk som gör uppror mot mig. Du ska bränna upp deras spelheten, föröda deras platser, fördriva dem, slå sönder. Det finns en rad sådana där laddade negativa ord. All samexistens med dem som icke håller fast vid Guds ord är förbjuden. Varför? Jo, när man låter främmande gudsdyrkare stå med i gemenskapen, då för det med sig förförelse. Då börjar man att bedriva samma styggelser som de har bedrivit, heter det. Det är alltså precis som hos Paulus. Den främmande gudsdyrkan är den farliga surdegen. Det behövs bara lite grann så syras hela degen. Lite, nu heter det inte surdeg på norsk, det heter något annat. Heter det surdeg? Syrar, ja det är på dansk, det heter något annat. Syrar hela degen. Det är alltså ytterst allvarligt att glömma i huset, glömma i Guds församling bara lite grann surdeg. Plötsligt så sprider det sig till hela degen. Och det var vad som hände med det yttre Israel. Gud hade visat på hur farligt det är att överge Guds ord, att ta det lätt med hans ord, att inte lyssna till hans tal. Vi nämnde nyss 5 Mosebok 11, där det hänvisas till det förgångna. Besinna vad Gud har gjort och vad som hände när man icke tog vara på Guds ord. Vi kan ju tänka på några händelser i det förflutna. Låt oss gå till syndafallet. Var det stora avvikelser mänskligt sett? Nej. Eva förändrade ju Guds bud ytterst lite, bara lite. Det var ju nästintill sant det som den gamle ormen sa. Det var ju nästintill sant. Och så är det med den farliga lögnen, den är nästintill sanning. Och när Arons söner Nadab och Abihu straffades med döden, så gjorde de ju någonting som var nästintill helt riktigt. De följde Guds befallning om hur gudstjänsten skulle gå till punkt och pricka, i den ena detaljen efter den andra. Men så var det bara en enda sak, och det var att de hämtade elden på fel ställe. Men allt det andra var som Gud hade sagt. Och för detta som då kan synas mänskligt sett bara lite fel, genom detta drar de fördärv över sig och över flera med dem. Och vi minns vad som hände Kora, Datam och Abiram, som gjorde uppror. Hur olyckan drabbade dem för ohörsamhetens skull. Och så säger Mose och profeterna, detsamma gäller för all framtid. Man varnas för att lägga till och dra ifrån. Mose säger i förväg vad som ska hända om man avviker ifrån Gud. Om nu så sker, när du har fått barn och barnbarn och i haven blivit gamla i landet, att i tagen eder till vad fördärvligt är, genom att göra eder något belete, något slags bild, så att i gören vad ont är i Herrens, din Guds ögon, och därmed förtörnen honom, då tager jag idag himmel och jord till vittnen mot eder, att i med hast skolen förgås och utrotas ur det land dit i nu gån över Jordan för att taga det i besittning. I skolen då icke länge leva där, utan skolen förvisso förgöras, och Herren skall förströ eder bland folken, och allenast en ringa hop av eder skall bli kvar bland de folk till vilka Herren ska föra er. 5 Mosebok 4, 25-27. Och det värsta är ju att man lyssnade inte till denna varning, utan de allra flesta gjorde just det som Herren varnade för, och allenast en ringa hop blev kvar, allenast en kvarleva av det yttre Israel blev det sanna Israel. Om du förgätar Herren din Gud och följer efter andra gudar och tjänar dem och tillbeder dem, så betygar jag idag inför eder att i förvisso skolen förgås. På samma sätt som hedningarna som Herren förgör för eder, skolen också i då förgås, därför att i icke hörden Herren eder Guds röst. Icke hörden Herren eder Guds röst. Och så säger Mose ytterligare att när man icke hör hans ord, inte förblir i hans ord, då förlorar man välsignelsen. I gamla förbundet så är ju den andliga och eviga välsignelsen också bunden till det yttre, till det yttre landet, till den yttre levitiska tempelgudstjänsten. Så är det ju inte i nya förbundet. Den är bunden till Guds ord och sakrament, men dessa är inte bundna till ett visst folkslag eller till ett visst land, utan skiljemuren är nedriven. Men när då gamla förbundets profeter vill framhålla att man förlorar åtnjutandet av den andliga välsignelsen och den eviga välsignelsen genom ohörsamhet, alltså otro, då blir det ju detsamma som att man också förlorar det yttre landet. Och därför så säger ju profeterna att ni ska komma i fångenskap, ni ska förlora ett land, ni ska föras bort i fjärran, allenast en ringa hop ska bli kvar, därför att du icke hörde Herrens din Guds röst. Ni ska ryckas bort, ni ska förströs bland folken. Och vi ska se i nästa lektion hur detta går i fullbordan. Men vi kan sluta med nu och säga redan nu att när profeten då utlovar den andliga och eviga välsignelsen, om man tror, om man förtröstar på Herrens ord, om man säger ja och amen till vad Herren lovar, då talar de gamla profeterna på samma sätt som om förlusten av välsignelsen. Då säger man, då ska landet bli ert. Då ska landet inte vara öde, utan då ska det växa. Städerna ska vara uppbyggda och vatten ska finnas rikligt. Därför att landet, det uppbyggda levande landet, står ju för den andliga och eviga välsignelse som under gamla förbundets tid är knuten till ett bestämt land, till ett bestämt yttre folk, till en bestämd yttre ordning. Då sätter vi ett punkt där för denna lektion.